Du lyssnar på Silkesnätet av Olav Ottersen i översättning av Eva-Maria Schelott. Uppläst av mig, Gunilla Leining. 1. Maria stod i dörren och tittade efter fadern som gick till sitt skrivarkontor på slottet. Det hade regnat hela natten. I rännstenen mitt på den stenlagda gatan smårann vattnet förbi. Maria hade lust att gå ut och trampa så det plaskade, men hon visste att fadern skulle vända sig om för att vinka till henne strax innan han rundade hörnet. Hon kunde i alla fall vänta tills han hade försvunnit. Eller så kanske hon överhuvudtaget inte skulle plaska i rännstenen. Hon mindes vagt moderns uppgivna suck och skymten av ilska i det milda ansiktet när hon tog av henne genomvåta skor och strumpor. Det hade varit på hösten i fjol, när rännstenen hade blivit till en liten älv. Både Berett och Ildred från grannhuset och hon själv hade varit genomblöta. Men väninnorna hade fått stryk. Maria hade hört deras högljudda jämranden när hon satt i köket och modern klädde av henne. Hon var lite rädd för att detsamma skulle ske med henne. Men det var nästan värre att se att modern blev så ledsen. Där hade fadern kommit till hörnet. Nu skulle han strax vända sig om. Länsskrivare Peder Jensen hade troget tjänat ståthållare Ulrik Fredrik Gyldenlöve sedan han var en pur ung man. Han hade följt honom till Norge när kung Fredrik den tredje utnämnde sin 26 år gamle illegitime son till ståthållare i Norge. Peder hade pudrat hans peruk, borstat hans jacka och varit en diskret invigd person i den livsglade adelsmannens amorösa äventyr. Men de små förhållandena i Kristiania, där det var sparsamt med fester och underhållning, hade fått ståthållaren till att under ständigt längre tidsrymder utöva sitt ämbete från kansliet i Köpenhamn. Sin trogne tjänare, Peder Jensen, som inte hade dolt att han trivdes i Norge, hade han belönat med ställningen som länsskrivare i Kristiania. Egentligen skulle han även ha övertagit en av ståthållarens avlagda älskarinnor, men på väg till Norge råkade hennes skepp ut för en storm och förliste. Det var, såvitt Peder visste, inga överlevande. Peder hade gift sig med tjänsteflickan i huset där han bodde, den ståtliga bonddottern Lise. Det hade han aldrig ångrat. Lise var en god hustru och hon hade gett honom en dotter, solstrålen i hans liv. Han vände sig om. Där stod hon i dörröppningen och tittade efter honom. Han blev varm om hjärtat när han såg den lilla gestalten i grå hängsleklänning och vit blus och med ymnigt gyllene hår kring ansiktet. Även på det här avståndet kunde han se hur ivrigt hon väntade på den här lilla ceremonin de hade sinsemellan. Han lyfte handen och vinkade. När fadern var ur sikte gick Maria in i huset. Hon hade ännu inte bestämt sig för vad hon skulle hitta på när det knackade hårt på dörren. Vem kan det vara? Mumlade Lise och gick för att öppna. En äldre man i brun rock och svart hatt stod utanför, stöttad på sin käpp. Brandinspektion, madame Lise, sa han högtidligt. Nu igen, sa Lise. Så steg hon åt sidan. Du får komma in, Erik Jonsson. Före detta snickarmästare Erik Jonsson var nu stadens brandkontrollör och vattenverkschef. Och han var ständigt i farten för att se till att borgarna lojalt följde magistratens påbud om att ha fyllda vattenkar i hus utan rinnande vatten. På den här tiden bestod vattenverket i Kristiania av trärännor som förde vatten till två vattenposter, en vid Store Vollport och en på torget. Några av husägarna hade kopplat sig till de här rännorna, men de flesta var fortfarande beroende av sina brunnar. Kontrollören gick ut i köket och bort till det stora kärlet som stod på en uppmurad plats bakom dörren till bakgården. Han strök med pekfingret längs den hala insidan, tills det med ett litet ploppande ljud träffade vattenytan. Han drog åt sig handen och torkade den på den bruna rocken på vilken hälften av tändknapparna saknades. Det är för lite vatten i karet, sa han och tittade strängt på henne. Och rinnande vatten finns det ju inte i huset. Det var mer ett konstaterande än en fråga. Lise tittade nervöst på honom.